Välkomna till ett nytt avsnitt av G-ordet, podden där vi utforskar samtidens existentiella landskap. Hur mår vi egentligen andligen? Vilka ramverk för livstolkning står till buds för att möta de stora existentiella frågorna? Har vi specifika existentiella behov i vår moderna tid? Speciellt fokuserar vi på om en kristen andlig tradition kan förstås utan övernaturliga anspråk och fungera som ett sådant ramverk.
Vi som gör podden heter Henrik Betnér och Thomas Forge. Den är ett projekt inom gruppen Kristen Bortom Gud som för tillfället mest består av just oss och podden. Kristen Bortom Gud har ingen anknytning till något samfund, varken religiöst eller sekulärt. I dagens avsnitt möter vi författaren och aktivisten Jonas Lundström i ett samtal om huruvida kristen tradition behöver vara ett svartvitt innanför, utanför och mycket annat spännande.
När jag läser det som är skrivet om dig på baksidan av dina böcker så står du beskriven som aktivist, teolog och kristen ateist. Är det lagom för att ringa in dig?
Ja, jag använder lite olika beskrivningar av mig själv i lite olika sammanhang och sådär. Men jag brukar säga att jag är aktivist och författare, ibland att jag är frivilligarbetare och sådär också. Jag har inget, egentligen är väl också svep själv att säga att jag inte har något ordentligt jobb och så, utan jag gör lite andra grejer.
Bara kombinationen teolog och kristen ateist gör det ju lite spännande.
Framförallt kristen.
Kristen ateist, ja. Och det är det som fångade dig för vårt intresse helt enkelt. Vad jag förstår så har du också en frikyrkobakgrund och har varit både predikant och församlingsplanterare, stämmer det?
Ja, det stämmer bra. Jag är uppvuxen i pingströrelsen och jag gick ett antal bibelskolor när jag var ung och hamnade i Hudiksvall där jag gick en bibelskola som pingstförsamlingen drev tillsammans med teamuppdrag som heter oss för att knyta till Evangeliska Frikyrkan. Och sen så stannade vi kvar i Iggesund i Hälsingland och jobbade med ett församlingsplanteringsprojekt i 6 år innan jag började läsa teologi i Örebro som jag gjorde 4 år.
Du var ju uppenbarligen inte ateist från början i alla fall, men nu kallar du dig kristen ateist och vi är nyfikna på vad du menar med det. Hände det något särskilt eller kan du beskriva någonting kring förändringen för dig?
Ja, alltså det är ju egentligen 2 frågor där. Om man ska ta den första frågan först med vad jag menar med kristen ateist, så har det väl för mig varit viktigt att en del kanske blir förvirrade om man säger att man är kristen ateist. För mig har det varit viktigt att säga båda sakerna. Jag tycker att de, och det är väl lite så här någon slags chockvärde i det också. Alltså jag gillar överhuvudtaget att ibland så här, spräcker folks idéer om hur saker hänger ihop och sådär. Så de utmanar ju varandra lite grann, de där 2 begreppen ihop. Men för mig har det varit viktigt att bejaka på något sätt att jag är en del av den kristna traditionen. Att jag är uppvuxen i kyrkan. Jag levde där i 3 decennier, drygt 3,5 av mitt 35 år av mitt liv. Jag har liksom jobbat där, jag har läst teologi, jag läser väldigt mycket Bibeln och jag kan det språket och det är en del av mig och jag vill inte liksom förneka det och så. Jag tycker att en del som, ja, jag ska inte liksom kritisera någon annan kanske, men ibland när folk lämnar tron eller lämnar den kristna traditionen, att man gör det på ett lite så här ytligt sätt, att man inte tänker på hur präglad man är av det fortfarande och tror att man har lämnat saker bakom sig som man egentligen kanske inte har lämnat bakom sig och sådär. Och det finns ju mycket som är positivt i det som jag har haft med mig, som jag fortfarande bejakar och sådär också. Så därför säger jag att jag är kristen, men då måste jag lägga till att jag är ateist. Och med det som egentligen menar väl det i ytterst i den ganska strikta meningen att jag inte är ateist eller att jag är icke-ateist eller så. Att jag inte har någon tilltro till en skapad gud ungefär. Jag är liksom inte anti-ateist om man säger så. Men ja, jag vet inte om det är en början till ett svar.
Ja, det säger mig ganska mycket, men vi ska ju nysta det. Om du säger 35 år och du är 46 idag, Så för 11 år sedan ungefär då så slutade du att känna att du var en del av, eller?
Ja, precis. Alltså för mig var det också så ganska tydligt att jag kom ut som icke-troende eller kristet icke-troende 2012. Jag fick en annan fråga om det faktiskt här idag, tror jag det var, från ett annat sammanhang som gjorde att jag kollade upp det här, och det var 2012. Och då hade jag liksom skrivit och bloggat mycket länge och debatterat mycket i frågor som hade med kyrkan och tron och så och göra. Och sen så var jag med i en liten kristen kommunitet, en närboende gemenskap där vi bodde i Brickebacken i Örebro. Vi var en liten grupp personer, 5-10 personer, som hade en slags vardagsgemenskap. Vi käkade mat tillsammans några gånger i veckan, hade bibelsamtal och försökte dela på våra materiella ägodelar och hjälpas åt i vardagen och sådär. Och göra lite aktivism och så emellanåt också på slutet. Och den la ner 2011, och ungefär i samma veva så var jag med i lite olika debatter i den kristna sfären liksom och så. Och någonstans i den där vevan så erkände jag för mig själv att jag brukade tänka på det då som att min tro hade läckt, ungefär som att en hink har ett hål i botten och sen så droppar det lite grann hela tiden. Och jag har försökt lappa på det där hålet på olika sätt under många år och försökt få ihop det med andra saker som jag började tänka om tillvaron och så. Och till sist så kände jag att det blev för arbetsamt att försöka få ihop alltihop det där. Så då släppte jag taget om den kristna bekännelsen. Jag hade liksom ifrågasatt ett antal olika delar av det tidigare och sådär. Men jag bestämde mig för att släppa taget om det. Och sen så skrev jag ut det också på min blogg ganska tydligt, eftersom jag tyckte att jag hade någon slags ansvar för människor som hade följt mig. Och jag var också trött på att det var så, tyckte jag, i den kristna sfären, att folk ibland som hade en offentlig position och var pastorer och så där, de upprätthöll läran, om man säger så, utåt. Men sen så visste jag att, och pratade med människor som hade ibland mycket andra tankar och ifrågasatte vissa saker och sådär. Jag menar inte att alla var hycklare. Jag förstår att det här är liksom svårt att hantera, och det kanske är också mycket hänsyn till människor som gör att man inte säger alltid som man tänker och sådär. Men jag hade svårt för det, jag orkade inte det själv och hade själv ingen... då tillhörde jag inte någon annan församling så att säga än vår lilla grupp, så jag hade ingen ansvarsposition att förlora liksom på det sättet och så där heller.
Men, precis, men du har jobbat, om inte som pastor så ändå i perioder med inom olika frikyrkliga samfund med olika officiella funktioner och så.
Ja, framförallt var det ju att jag då jobbade med det här församlingsgrundarprojektet då i Iggesund, och då utgick vi från Filadelfiaförsamlingen som är en pingstförsamling i Hudiksvall. Så vi arbetade under deras paraply, och vi var från början två personer som var som var anställda mer eller mindre för det, och sen var det bara jag på slutet. Och då hade vi vissa, alltså vi predikade ibland i den andra församlingen också då, som vi utgick från och sådär. I övrigt har jag inte varit anställd i någon annan kyrka eller sådär. Men jag predikade i församling Mötesplatsen som tillhör Evangeliska Frikyrkan när vi flyttade till Örebro. Vi var med där, var med i predikantteamet där under en period då. Och har ju alltid varit väldigt så här aktiv på olika sätt när jag har varit med i kyrkan. Så
du har haft det som, du har känt ett driv där i att, ja men att kall driv, intresse att utveckla, påverka.
Ja, för mig var ju det, alltså de första, ja men egentligen från sena gymnasietiden så var ju kyrkan och tron var ju mitt liv väldigt mycket. Och jag tillhörde den här lilla minoriteten som hade svårt att bortse från att det evangeliet eller det kristna budskapet ställer ganska liksom radikala förväntningar på ens liv och sådär. Och jag trodde på det, som de flesta andra inte verkar göra. om jag ska vara lite krass. Och det beror på, kanske på att jag är som jag är och sådär. Men jag la väldigt mycket energi och det var en stor del av min tillvaro under tills jag var 35 typ eller något sånt där. Och så jag läste jättemycket Bibeln och bad och höll på med de här projekten och tänkte mycket liksom i den kristna föreställningsvärlden från det perspektivet och sådär. Och så, vilket gjorde att den här resan som jag gjorde med att lämna tron, det tog lång tid för mig. Det började ju med att jag hade en del tvivel och sådär som växte på olika sätt. Men det har varit en omtumlande resa och så. Och jag kände först, alltså när jag lämnade tron öppet 2011 då, 2012, så hade jag några år där jag kände mig väldigt befriad. Det kändes som att jag la mig någonting som hade varit mycket på slutet och varit en börda och sådär. Ja, efter den perioden så kom det ganska mycket sorg och saknad och sådär också. Jag hade ett antal år där jag verkligen kunde sakna Gud och kanske framförallt, jag tror läran om den sista tiden. Jag kommer från pingströrelsen som är väldigt präglad av det här, liksom idén om vad som ska hända på slutet, tidens slut och sådär. Och visionen om Guds rike var väldigt viktig för mig och sådär. Och även så här tron på livet efter döden och sånt. Och att bara liksom, vi touchade lite på döden här innan, lite på skämt, men det var liksom en stor grej för mig, att bara liksom så acceptera att jag kommer dö och så.
Jag har inte läst från perm till perm något som du har skrivit av dina böcker, men jag har ett nedslag i dem lite här där genom åren. Och i de tidiga så finns det någon sorts hopp eller ett initiativ till att förändra kyrkan. Och så här. Det finns, en heter väl till och med Jesus eller kyrkan, tror jag.
Mm.
Och att det är på något sätt riktat mot kyrkan. Gör vi verkligen saker på rätt sätt? Medan de här senaste böckerna, bibelkommentarerna, det är liksom bara fullt blås. Det känns inte som att det finns en så här tydlig, så här, det ska landa här därför att. Jag vet inte om jag kan förklara.
Utan de
är liksom råa och ärliga och spännande.
Ja, jag uppfattar dem inte som att de är skrivna för att ta hänsyn till en viss kyrka eller en viss grupp så där för att passa in, utan de är verkligen skrivna utifrån. Nu har jag läst det här och så har jag tänkt det här. Så, när du har läst de här bibelstyckena som du hänvisar till och skriver om i de här böckerna, de senaste brottsliga bibelbetraktelser i böckerna, där känns det ju som att det är bara, varsågoda.
Ja, men publiken i hela världen på något sätt.
Ja, jag hade efter, jag läste Bibeln extremt mycket och gjorde det långt, väldigt, även i samband med att jag läste teologi och efter det också fortsatte läsa Bibeln. Och jag läste grekiska när jag läste teologi och sådär och började läsa Nya Testamentet på grekiska och sådär. Och sen när jag lämnade tron, om man säger så, om jag nu gjorde det, så hade jag några år när jag bara la bort Bibeln och var helt ointresserad av det. Och sen så typ 2016 eller vad det kan ha varit, så fick jag bara någon impuls att jag skulle läsa igen den här boken igen. Och då kände jag att jag hade lite distans till det, för att jag tidigare då i min kristna vandring, så som du var inne på med Jesus eller kyrkan, eftersom jag också kommer från en så här ganska fundamentalistisk miljö, så hade jag ju den här idén om att Bibeln är liksom den högsta auktoriteten på något sätt. Och när jag började, eller jag har ju alltid varit saker i kyrkan som jag haft svårt för, såklart. Men jag försökte liksom använda bibeltexten ganska mycket för att visa, typ här gör kyrkan fel, eller här fungerar inte kyrkan som det var tänkt. Det var ändå ganska sent i min tros- och tvivelvandring som jag ändå ville använda Bibeln på det sättet för att utmana kyrkan, eller vad man ska säga. Men nu när jag plockade upp Bibeln igen då för ett antal år sedan, så hade jag inte någon sån ambition att vare sig, jag kände inte heller att jag kände att jag måste attackera Bibeln eller någonting som en del tycker är roligt att göra på ett sätt som kan vara ganska trött ibland, utan jag ville närma mig det som en text som är helig i den kristna traditionen och se vad min läsning och mina politiska övertygelser och vad det kan vara för någonting vad som skulle komma ut om texterna. Så att jag hade ingen agenda från början när jag började läsa, utan jag läste och skrev en reflektion om dagen under ett års tid ungefär. Som jag sen har bearbetat och skrivit om en del och så, som blev de här böckerna.
Mm.
Så att jag ibland använder jag ju bibeltexterna och liksom, jag försöker liksom läsa bibeltexterna i sitt historiska litterära sammanhang som jag lärde mig när jag läste teologi liksom ungefär. Och jag vill inte göra våld på texterna på det sättet och, men samtidigt så, ja men ibland så kanske jag har en mer bejakad inställning till det som jag uppfattar var så här texternas ärende kanske, och ibland så gör jag någon knorr av det, och ibland så liksom bråkar jag med texterna mer och säger emot, och ganska ofta riktar jag väl dem också mot sociopolitiska frågor idag och så.
Precis, jag tycker att det är ett uppfriskande sätt att förhålla sig till traditionen, att kunna ta sig den friheten. Det tycker jag att fler borde göra. Att förvalta någonting på ett bra sätt är ju att se vad som funkar och se vad som inte funkar och se om man måste modifiera någonting. Ja, men inte bara ta ett färdigt paket och langa vidare, utan bidra med sina egna. Och vad det gör, och att man får säga så här att jag tycker det här känns jättekonstigt. Alltså läsa en bibelvers och bara... inte nödvändigtvis pressa sig till att bara, jo men det måste ju betyda någonting jättebra, för det står ju i Bibeln liksom. Ja, utan man kan bara inte heller hoppa över, utan så här, jag tyckte det här funkar inte för mig.
Precis, att ibland så är det, ja. Ibland så är det liksom konstigt, och ibland så... Det finns ju ställen där du bara säger, men här är ju bara tvärstopp. Det här kan jag inte gå med på överhuvudtaget.
Ja, men precis. Då kan det ju bli riktigt riktiga samtal om det man ska ha.
Och det är ju ändå, återigen, alltså du beskrev ju det lite grann i början, att det handlar ju också faktiskt om en kristen tradition att gå in och pröva. För det, om man då jämför med det här att, som du gjorde tidigare, att du, ja men då var det med reformera kyrkan. I det hela. Alltså kolla här. Det står så här, men vi gör så här. Vad är grejen med det? Vad använder vi de här texterna till? Men nu har du tagit ett friare anslag. De här texterna, den här traditionen existerar. Den här texten finns här. Och det finns, du är påläst och känner till sammanhang och saker. Och kan koppla det då till allt. Inte bara till kyrkan. Då blir det ju mer det här allmängiltiga också, tänker jag. Det kanske blir intressantare för flera också.
Ja, och sen tänker jag att de här texterna är en del av den kristna traditionen, och den kristna traditionen har liksom, oavsett vad man tycker om det, färgat det samhälle som vi lever i mycket mer än vad sekulära människor idag tänker på. Och det, jag kan tycka det finns också ett egenvärde i att lyfta fram texterna, och det finns ju någonting i mig som fortfarande är så här, folk borde läsa Bibeln mer och så där. Lite som i den här traditionen som jag kommer från frikyrkan, med alltså läsa traditionen och så. Vad står det egentligen skrivet och så där. Det tycker jag har någon slags egenvärde i sig också. Men sen tycker jag också det finns i bibeltexterna, alltså den brottningskampen med Gud och det heliga, och med den brottningen inom traditionen, inom bibeltexterna, med olika redaktörer och författare som diskuterar med varandra och har olika perspektiv på frågor och jobb och predikan och så vidare. Det finns ju mycket frågetecken och ilska mot Gud och andra saker också i bibeltexterna, så jag tycker inte det är så knasigt att göra det heller utifrån något sånt perspektiv.
Nej, precis.
Har du fått någon bild av vilken typ av människor, vilken målgrupp de har hittat fram till och blivit lästa av? För att jag kan tänka mig att du har liksom profilerat dig, eller liksom beskriver dig som en kristen ateist, så kommer mesta delen av den kristna världen, speciellt den frikyrkliga som kommer från, de kommer bara se ateist och tänka så här, nej men det här är ingenting för oss. Och de som är från den sekulära kulturvärlden, de kommer bara se kristen och tänka att nej, det här är ingenting för oss.
Det är en bra analys. Det är väl ungefär så det har varit också. Tyvärr. Det kanske, jag skulle kanske ha sålt in det på något annat sätt möjligen. Men Alltså från det att jag det här, den sista boken nu var den sjunde bok som jag skrev, och jag har under de här åren jag skrivit böcker, så har jag liksom pendlat mellan de här teologiska kyrkliga frågorna. Alla böcker jag har skrivit efter att jag lämnat tron, men jag ändå hållit på med det spåret. Och sen så har jag ett annat spår som är mer det här aktivistiska, anarkistiska, som är liksom en stor del av mitt liv också. Och en del av mina följare då, eller den skara som har läst av det jag skrivit, kommer ju kanske från den här, kanske fanns från början när jag bloggade och sådär, när jag fortfarande var troende. Och sen så har jag andra människor som jag lärt känna och sådär, och som, en del som följer mig också via det aktivister, det politiskt radikala spåret och sådär. Det där ligger ju någonting i det. Jag tror att jag har väl varit lite orolig för att det ska vara så att kristna ska tänka liksom att det här är någon slags bibelsågningshistoria, vilket det ju inte alls är, tycker jag. Och inte en del av de som läser tycker inte det heller i alla fall. Och så, det kanske är svårt smält. Vissa texter är ju svårsmälta kanske om man kommer från en väldigt så här bibelhyllande miljö möjligen. Men är man lite progressiv teologiskt, så är det ju inte något konstigt att närma sig texterna på ett sånt här sätt, tror jag. Men det kan nog vara så att jag har avskräckt olika grupper med de olika orden och sådär. Men jag vet att det är ju ett antal, jag har ju läsare som inte alls, som också är sekulära. Och det var ju lite ambitionen, var ju också så här, eftersom jag är också lite så här, jag är lite trött på sekularismen, tycker att den har liksom blivit den nya religionen på något sätt, där man har en idé om att religionen bara har med det privata att göra, som jag tycker inte känns sann mot religioner så som de faktiskt existerar i den verkliga världen. Religioner är inte på det sättet. Och där tycker jag att liksom det sekulära samhället i Sverige i varje fall idag skulle behöva ta människors religiösa tro på ett annat allvar och vara mer så här, bli mer pålästa helt enkelt. Och så man kan liksom inte, det är så himla slappt bara att vara så här, ja, det där är religion, det är liksom, det kan vi bara så här vifta bort och så. Det så tycker jag inte, det tycker inte det är schysst att göra så. Ja, jag har väl lite, jag vet inte om hur mycket man ska blotta sina lömska uppsåt som författare, men det har väl varit lite mitt lömska uppsåt då, att till om det finns fromma kristna läsare av boken, så har jag velat liksom möjligen föra dem pyttelite i en aktivistisk riktning. Och om det finns sekulära aktivister, så har jag i och för sig inte velat kanske föra dem i någon kristlig riktning, men jag vill att kanske få dem att få en större förståelse för bibeltexterna och den kristna traditionen, och att den inte nödvändigtvis behöver vara irrelevant eller konservativ. Det kanske kan bidra pyttelite till att få upp de här, ja, men det som också ni håller på med, de här existentiella frågorna, att få in dem mer i det offentliga samtalet, och kanske liksom att vi är i någon fas där vi måste antingen lära oss att prata olika språk, olika existentiella språk, och förstå att det finns olika, ha större förståelse och respekt för varandras existentiella språk, och att vi kanske behöver hitta nya språk och sådär också. Det är ju någon fas, tror jag, på något sätt, som, ja, där det känns viktigt att lyfta upp de här frågorna utan att jag har något svar på så att säga, vart vi är på väg och sådär.
Jag blir nyfiken på den här aktivistiska, politiska sidan. Hur den, liksom din kristna bakgrund och tro från början då, som du säga, att det har pushat dig i den, eller har varit en drivkraft för det, och hur det känns nu. Har det blivit mer aktivistisk sen du har släppt?
Nej, men jag tänker väl att jag alltid har varit aktivist på något sätt, även när jag var troende, att jag inte var nöjd med sakernas tillstånd på något sätt, och kände att jag var tvungen att interagera med omvärlden på något aktivistiskt sätt och sådär. Så har det varit hela tiden för mig i mitt vuxna liv. Och så ibland, min korta liksom historia är ibland att jag säger att Jesus gjorde mig till anarkist. Jag tror att jag ganska tidigt, och jag vet inte hur mycket det var som i det som beror på mig som person och min uppväxt och olika saker. Och hur mycket som har med den, det som jag fick med mig genom när jag började vara mer aktiv i kyrkan och sådär. Men jag uppfattade nog ganska tidigt så här det som att exempelvis att ekonomiska klyftor inte var någonting som rimmade så väl med Jesus budskap och så. Den uppfattningen vet jag att jag hade när jag var 18 år redan. När jag började läsa Bibeln på allvar. Att jag hade ganska, såg ganska snabbt att mycket av texten i evangelien handlar ju om ekonomiska frågor. Och att Jesus var väldigt radikal där och sådär. Och att jag inte såg att man tog... Jag tyckte inte man tog vara på det då i kyrkan. Det var ju en sak. Men även liksom en slags kritik av hierarkier och någon drömbild också av den kristna gemenskapen och församlingen som en ganska nära gemenskap där man levde, tog hand om varandra och levde ganska jämlikt och var socialt engagerad för människor som var socialt utsatta på olika sätt och sådär. De sakerna fanns på plats hos mig ganska tidigt och har ju varit rätt konstanta hela tiden. Ja, det var väl egentligen i samband med mina teologistudier och sådär så började jag hitta olika kristna rörelser som jag tyckte bättre artikulerade de här betoningarna på något sätt. Och samtidigt som jag gjorde någon slags politisk resa i början av 2000-talet. Ja, det var väl där någonstans det började, så att det var inte någon... Det var liksom en successiv process för mig också, där jag tycker att det finns, jag tycker fortfarande det finns ganska mycket kontinuitet. Alltså en del kanske kan nog, om du tittar på min livsresa, så tycker jag att jag har varit ganska så här all over the place och liksom ja, men från kristen fundamentalist till anarkist, och hur gick de här svängarna till egentligen. Men jag tycker det finns också mycket kontinuitet och mycket som är lika över tid så här. Och jag tycker fortfarande när jag läser, det lyfter jag ju fram också i böckerna, men när jag läser evangelierna så finns det fortfarande väldigt mycket liksom hos Jesus gestalter som jag tilltalas och utmanas av och så.
Ja, alltså du skriver ju om medvetet motstånd mot hierarkier och det är ju definitivt så att ett genomgående tema som dyker upp också i det du skriver. Alltså det är ju uppenbart att du gillar inte hierarkier, helt enkelt. Och det är för många som ser till ytan, på kristen tro och tradition, så kan ju det låta som en motsägelse att överhuvudtaget kunna ha med kristen tradition att göra i så fall. Eftersom vi faktiskt har, inte bara i Bibeln utan också i hur vi faktiskt har organiserat oss och vad vi har gjort, så har vi ofta jobbat med hierarkier, stått nära samhällshierarkin och överheten och så vidare. Har det liksom varit så här avgörande för omöjligheten att kalla dig teist? Alltså är det här med Gud som den högsta hierarkin?
Ja, men det är en väldigt bra fråga. Alltså det beror väl lite grann på vad man... Alltså det finns ju lite olika teismer också. Alltså har man en väldigt klassisk teism, alltså med teism då, om vi tänker att det finns en skapad gud som är upphöjd eller står utanför eller bortom världen, som är upphov till världen och på något sätt styr skeendet och sådär. Då det är ju kanske svårt att förena med någon långt driven anarkism. Sen kan man ju vara, så det finns ju liksom exempel på kristna anarkister genom historien. Leo Tolstoy och Dorothy Day som grundade Catholic Work bland annat. Dorothy Day var ju katolik hela sitt liv och behöll ju både sin gudstro och sin respekt för den katolska kyrkan, men riktade sin samhällskritik eller sin hierarkikritik framförallt mot samhällets institutioner som då. Det är ju en variant och sådär. Men kan ju också ha en lite mer öppen teism eller någon mer progressiv teism också, där man inte nödvändigtvis tänker kanske på Gud som en figur som styr allting, utan som Gud som någonting som finns mer i skapelsen kanske, eller sitter närmare ihop med världen och sådär, och inte är någon dominant på det sättet och så. Alltså, så jag tycker det finns lite olika sätt att få ihop det där på, i varje fall. Jag vet inte om det varit så jätteviktigt för mig, men det kan ha spelat roll. Ibland tänker jag så här också, att jag kommer från ganska, som jag sa, konservativ frikyrklighet från början. Och hade jag varit uppvuxen i ett lite mer progressivt kristet sammanhang, då kanske jag inte hade behövt göra det här tydliga brottet på något sätt. Det kan jag fundera på ibland, så här, lite mer psykologiskt, hur det skulle vara om jag hade känt det. Det var ju mycket så här också i de sammanhang jag kom ifrån, att jag kände att vissa frågor får vi inte ställa, och man får inte komma fram till en annan övertygelse i vissa så här specifika frågor, liksom kring helvetet eller vad det kan vara för någonting och så. Och det kanske hade sett annorlunda ut. Det är ju kontrafaktiskt. Det går inte att spekulera i det egentligen, men det är lite roligt att tänka på ibland. Jag vet ju att det finns andra människor som kommer från mer progressiva traditioner, som inte har något, som inte egentligen tänker så jätteolika som jag, men som ändå lyckas, eller inte har något problem med att vara kvar i kyrkan och tycker att det är viktigt. Och
det är liksom så jag har haft det. Och mer så här, så det här är kristna traditionen, det här är ett arv, det är liksom det är snarare din uppgift att ifrågasätta, liksom. Det är en gåva från tidigare, men om det inte funkar för dig, så är det din uppgift att så här, make it work, liksom, snarare. Apropå vad du sa, så här, med de här sakerna, att den här tron som droppade ur, den bilden var så bra. Det var fler och fler saker som du egentligen inte kunde ställa upp på rent övertygelsemässigt. Samtidigt när du pratar om aktivismen, så får jag någon sorts känsla att den här, att känslan för rättvisa och drivet att vilja skapa, den så grundläggande tron, om man skulle säga så, eller som en yttersta angelägenhet, att det har varit, att det fortfarande är samma. Då blir jag nyfiken, vad är det för, vilka koncept du tänker dig kände var så här, ja, men det här är nödvändigt, de här grejerna ställer jag inte upp på längre, därför är jag inte längre troende, om man gräver lite i det. Kanske är självklart, ja, för många, men jag blir så här...
Nej, jag håller med, det är bra, jättebra frågor egentligen, och det är ju inte, jag tänker inte precis varje dag längre på det här, vad det var som hände i mig i det här skiftet på något sätt, som gjorde att jag kände att jag var tvungen att ta det ställningstagandet. Men ja, alltså när jag, om man, jag vet inte, men i varje fall om kyrkan har ju i varje fall större delen av sin historia också stått ganska nära den samhällets centrum eller den politiska makten och sådär också. Det är klart att det går att engagera sig för rättvisa utifrån kyrkan, och kyrkorna gör ju på många sätt ett fantastiskt arbete. På vissa områden är ju kyrkan också mycket mer progressiv, tycker jag, än storsamhället, och har gjort ett otroligt jobb där och så. Ja, jag tappar spåret här lite grann.
Nej, men...
Vad är problemet, alltså, undrar du egentligen?
Ja, men, ja, precis. Vad är problemet?
Du blottar att det finns inget bakom min icke-tro. Den är bara
icke. Ja, men så här, du har... Nej, men att... ja, men det som jag tycker är väldigt intressant, att det finns ju den här tron som är ett inre driv, en inre känsla av att så här, det här är sant för mig. Som du beskriver så här, att ja, men Jesus som en förebild av... för rättvisa och en annan social ordning och så. Att man kan få den så här, ah, det är sant för mig. Och samtidigt så verkar det kommit en massa andra uppfattningar som du fått från kyrkligt håll och kristen tradition som du hade ett tag, men som du var tvungen att släppa. Alltså, det är egentligen två saker. Dels är så här, är det någon skillnad på den här yttersta angelägenheten, alltså tro som yttersta angelägenhet, eller vi tar rättvisa, känslan och drivet för rättvisa som du har haft, som har propagerat din aktivism. Har den förändrats på något sätt? Har du en, var den kristen förut eller inte det nu? Det är liksom det ena, och det andra är då vilka saker var det som så här konkret som droppade ur den här hinken liksom? Vilka trosuppfattningar var det som...
Alltså för mig var det nog ganska avgörande att jag uppfattade det som att om, som jag läste liksom den kristna historien och fick den till mig genom kyrklig förkunnelse och även teologi och sådär, så uppfattade jag det som att Gud skapade världen, och efter ett tag blev det knas, och sen så hade Gud en återställningsplan och skapade ett folk som skulle upprätthålla Guds vision på något sätt, gamla Israel och sådär, och sen så blev inte det superbra heller, så kom Jesus och skulle liksom sätta igång något nytt projekt av upprättelse och sådär, och sen kom Jesus blev dödad av makterna och sådär, och sen så uppstod han igen och försvann på något sätt, och hans ande liksom gavs till hans efterföljare, och sen växte församlingen fram, den kristna kyrkan och sådär, och den skulle liksom vara ett tecken på Guds plan eller Guds vision om att rädda världen och skapa en annan ordning på den här jorden av rättvisa och så vidare. Det var så ungefär uppfattade jag det kristna budskapet. Och då tyckte jag det var ganska viktigt då, den här, alltså vilken roll har kyrkan, och kan man se på kyrkan på något sätt, alltså om det här är sant, om Jesus har dött och uppstått, om Guds ande har getts till kyrkan och sådär, då måste det på något sätt synas att, alltså lite så här, kyrkan måste vara lite bättre än världen, som vi sa i pingströrelsen när jag var ung. Alltså samhället och så. Alltså det måste finnas ett ljus eller någonting liksom. Kyrkan är inte perfekt, och det var den ju inte liksom, har den ju aldrig varit, inte ens enligt Bibeln och sådär. Men den som jag läste i Nya Testamentet och sådär, så tyckte jag att det måste finnas någonting i kyrkan som gör den lite unik och som gör så här, här kan man se att Jesus lever och att Gud, det finns en Gud och att det kommer ett annat rike så småningom och så. Och jag letade länge efter det i kyrkan. Jag försökte hitta det liksom på något sätt i någon slags kollektiv form, och tyckte inte att jag kunde hitta det. Alltså jag kunde hitta det där, men jag kunde också hitta det liksom i sekulära gemenskaper och andra religiösa traditioner och så, de här glimtarna av att det finns en annan värld möjlig och så, som man sa i globala rättvisrörelsen. Det såg jag inte mer i kyrkan än vad jag kunde hitta det på andra platser och sådär. Det, för mig var det väldigt viktigt, och det tror jag, det kanske är lite konstig resa liksom att göra och så, men det har nog att göra med hur jag liksom uppfattade tron, den kristna tron från början och så.
Det var liksom de här exklusivistiska anspråken på något sätt som blev motbevisade av livserfarenhet och så, tippade allting på något sätt.
Ja, det kan man väl kanske säga. Ja, jag tyckte liksom att kyrkan måste vara, Paulus beskriver kyrkan som Jesus kropp, Jesus uppståndna kropp med olika kroppsdelar och sådär. Alltså i kyrkan så ska man se Jesus på något sätt. Inte liksom i fulla formen, ska ändå synas på något sätt, tyckte jag. Och jag kunde inte se det. Sen var det ju saker liksom också när jag läste Bibeln. Alltså jag försökte liksom rädda saker hela tiden och fick mindre och mindre kvar, och till slut hade jag bara Jesus liksom figuren kvar, och sen så började jag ifrågasätta saker som jag tyckte var ganska basala i Jesus undervisning i Matteus, Markus och Lukas, framförallt om Guds rike och sådär, som jag tyckte inte stämde överens med vad som faktiskt hände, som gjorde att det var också en droppe, tror jag, för mig.
Kring kyrkan och det sammanhanget idag, känns det som att du fortfarande har rätt till det på något sätt? Alltså du har ju skrivit de här böckerna, och det är ju på något sätt sympatiskt att det där verkar ju vara som att du känner att men det här är ändå min grunden. Liksom, det här tillhör mig också. Om du skulle bli inbjuden att predika någonstans i någon församling, skulle det kännas som att det var en naturlig fortsättning att göra det, att kunna göra det utifrån var du står idag? Eller skulle det kännas som att du känns helt fel bara?
Det var ju en väldigt rolig fråga. Den har jag har inte ens tänkt den tanken faktiskt. Det är så otroligt uteslutet från de sammanhang där jag har rört mig. Jag tycker att jag blev väldigt förvånad så här när jag lämnade tron och gjorde det så offentligt att jag fick nästan inga frågor av den. Och då hade jag ändå ganska mycket folk som följde min blogg och mycket troende vänner och sådär. Det har väl krypit fram lite efterhand och sådär, men jag hade mer tänkt, alltså jag var lite mer så här att folk som var fromma troende hade förväntat mig mer kanske så här, ja, vi ber för dig, och att de skulle försöka frälsa tillbaka mig eller någonting. Jag blev lite besviken på det, att hela den grejen uteblev. Så att de skulle bjuda in mig och predika, det känns väldigt otippat liksom. Men jag har inte ens tänkt på det. Men däremot har jag tänkt lite på de kristna praktikerna och sådär, om jag skulle kunna närma mig det eller inte. Jag händer att jag går till kyrka, men det är väldigt sällan, det kanske någon per år. Ibland känns det okej, okay. Det känns mer okej okay, liksom, att gå till Svenska kyrkan än till en frikyrka, speciellt liksom i den mer karismatiska falangen där man inte riktigt vet vad som ska hända och sådär. Det har jag väldigt svårt för fortfarande. Jag gick ett tag på kväkarandakter i Stockholm som är tysta. De har tysta andakter, inte nu under pandemin kanske, men annars där man sitter en timme i tystnad och sen så får vem som helst säga någonting och sådär. Det tycker jag är ganska fin liksom. Det är absolut en form som jag skulle kunna närma mig. Hade det funnits någon sån grupp i Örebro, då hade jag mycket möjligt gått dit och sådär. Men jag ber inte och sådär. Mer än att jag associerar åt vissa håll ibland och sådär. Till mina närmaste förtret ibland. Kanske det kan komma någon gammal väckelsesalm och lite olika såna här anspelningar på saker som jag lärt mig. Ja, men det är en bra fråga. Alltså, det är en väldigt rolig fråga. Egentligen, alltså, på ett sätt, varför inte? Om jag kan skriva liksom en andaktsbok, så finns det inget som säger att jag inte kan predika. Det är väl en form av predikan egentligen. Men jag har inte tänkt på det. Du försöker få tillbaka mig till kyrkan här. Jag känner det.
Nej, det går
fort för dig att få mig till kristen, som Paulus sa till... Nej, jag vill säga, vad var det för härskare som sa det till Paulus? Agrippa.
Det jag vill är ju att utmana den här, det här antingen eller-tänket kring att, att man antingen så är det så här som man skrivit under på vissa trosförklaringar, eller så har man inget där att göra, utan att för det har ju allt, den kristna traditionen är ju så lång och bred, så att alla de här olika varianterna har ju funnits någon gång.
Absolut.
I något uttryck, det är ju så, man kan aldrig komma på något nytt när man är som i kristen tradition som ingen har tänkt på redan innan liksom, flera hundra år sedan. Så det är väl det är så här, att alla som har jobbat med frågorna på ett ärligt sätt och med tron och ändå så här stå kvar i någon sorts övertygelse även om orden inte funkar längre liksom, så tycker jag att jag skulle vilja ha det så att man kände att man hade där att göra i liksom fortsatt i kyrkliga sammanhang.
Så just det här svartvita, antingen är du på eller så är du inte. Alltså att det är ju det som är en del av det vi jobbar med också med den här podden.
Jag brukar ju tänka, eller jag är av den uppfattningen att vi alla tror på någonting. Alltså vi har någonting som grundar oss i våran upplevelse av vad som skapar mening och värde i tillvaron. Det behöver inte nödvändigtvis stämma överens med vad vi tror, vad vi intellektuellt säger. Liksom. Jag bekänner mig till det här.
Ja,
men en person som har, kan ju säga så här, jag bekänner mig till en kristen och Gud är kärlek och älskar mig och så, men man kan känna inuti, kanske ändå är en väldigt trasig människa som är har jättesvårt att lita på någon och känner sig värdelös hela tiden och egentligen driven av den liksom rädslan att bli utstött och en känsla av att inte vara värt något, då är ju det kanske mer den så att säga sanna, det var den personen igen liksom tror på i sin persongrund mer än vad den har för bekännelse intellektuellt sett. Och det var väl lite det jag var inne och försökte peta på där när det gällde liksom den persongrundande tron för din del, liksom det kring aktivismen och, eller liksom det drivet kring den liksom, de intellektuella bekännelserna och att det inte alltid behöver liksom stämma överens.
Det låter som att du kommer tillbaka till den frågan vi brukar landa på ibland, den här Lutherfrågan, vem är din gud?
Ja, precis.
Ja, men jag gillar ju den ganska mycket. Ja, eller, ja. Men jag vet inte vad jag fått det från. Jag tror att det är någon teolog från början som skiljer mellan åsikter och övertygelser. Alltså en övertygelse är någonting som sitter inbäddat i ens kropp och ens praktiker och sånt. Det är lite som du är inne på, det är det som man tror i sitt hjärtas djup på något sätt. Medan åsikter sitter mycket mer på ytan och då kan man ändra från ena dagen till den andra. Men övertygelser, man kan ändra övertygelser men det är jävligt svårt. Det tar liksom lång tid och kanske ett medvetet arbete eller måste till chocker och sånt där för att man ska ändra övertygelser.
Det är någon form av existentiell kris.
Ja, precis. Ja. Och man vet inte alltid vad man har för
övertygelser. Positiv eller negativ bemärkelse. Liksom. Ja.
Precis. Man vet inte alltid själv vad man har för övertygelser. Men man kan kanske se det mer på hur man lever och som du säger, kriser kan lyfta fram vad som finns där.
Och det är väl det som är svårt i Sverige att faktiskt se på religion som funktion, alltså någonting praktiskt som vi gör, som formas av det vi väljer att göra.
Folk brukar ställa sig här frågan, tror du att Gud finns? Och då brukar jag alltid säga att det är klart att Gud finns, eller det är liksom ingen diskussionsfråga, Gud, det är klart att Gud finns, det finns massa gudar och sådär. Vi vet ju att de finns ju åtminstone som sociala traditioner, som sociala konstruktioner eller som figurer i olika religiösa traditioner och så. På så sätt finns ju Gud. Man kan inte liksom blunda för att Gud finns, åtminstone på det sättet. Sen kan man ju fundera över om Gud finns bortom de här sociala konstruktionerna och sådär. Men lite på samma sätt är det ju med Sverige. Liksom, vad är Sverige för någonting? Det är ju också en social liksom, Sverige finns inte där ute, kan inte prata och har ingen vilja, tycker ingenting och sånt där. Där finns det i varje fall ingenting bortanför. Om det gör det med Gud är en annan sak kanske. Men när det gäller Sverige finns det ingenting bortanför den sociala konstruktionen Sverige. Och Sverige liksom... Förstår ni vad jag menar? Eller pratar jag bara...
Nej, men absolut. Och det intressanta är ju där så här, ur ett funktionellt sätt. Om det spelar så stor roll om Gud då finns bortom det eller inte. För vi verkar ju som... det här tomrummet liksom fylls upp av någonting. Det är vi har någon helighet, någon gud, någonting får den rollen i människors liv. Och det kan vara sunt och ge liksom så att människor växer och som bär och som gör att vi funkar bra tillsammans och så. Eller det kan vara destruktivt. 1900-talets stora, både fascism och kommunism är ju pseudoreligioner som vill vara allting för sina anhängare och dra på. Och resultatet blev ju världshistoriens största katastrofer. Så att, ja, det är liksom frågan, hur den är Gud för mig eller för oss?
Ja, vart tar vår idé om Gud, vart tar den oss? Är det där du
menar? Precis. Vad blir det för effekt av att, liksom, om vi har olika sociala konstruktioner och vad blir effekten av att ha en den ena eller den andra?
Ja, alltså. För det spelar ju roll.
Det blir ju väldigt stor skillnad på. Mm.
Ja, och man kan väl också fundera över vad är liksom så här väldigt kulturspecifikt och vad är mer allmänmänskligt? Och det verkar ju som att vi är liksom flockdjur på något sätt. Vi har behov av någon slags tillhörighet, social tillhörighet. Alltså alla kulturer har ju haft någon form av så här kosmologi eller ett sätt att tänka om hur världen är beskaffad och så. Någon slags meningsskapande system eller om det är det, om de där sakerna är religion då är ju det liksom, tillhör ju det våra existentiella villkor och då blir det heller kanske inte så intressant att så här skilja ut det här är religion och det här är inte religion utan mer intressant att fundera på hur fungerar våra gemenskap i våra sociala sammanhang och vad har vi för övertygelser och värden, och som du säger, vad leder de, vad får de för effekter på människor, på oss, på den värld som vi lever i?
Där tackar vi Jonas Lundström för samtalet.
Ja, det är en intressant fråga det här. Behöver det dras en gräns för vilka åsikter och vilken kritik som kan rymmas inom den kristna traditionen egentligen?
Det får mig att tänka på forskningen som Sabina Coy bedriver, en av våra gäster på klubben i januari 2020. Det handlar om hur mycket förändring ett system klarar av att hantera, i det här fallet kristen tro. Och det samtalet kan ni lyssna på i avsnitt 2 av G-ordet.
Länkar till mer information om Jonas Lundström och hans böcker finns i avsnittsbeskrivningen. Gillar du G-ordet så kom ihåg att prenumerera i din podcast-app så du inte missar kommande avsnitt. Gillar du vad du hört jättemycket går det bra att swisha en stödgåva till 123-243-7085. Pengarna går till kostnaderna för distribution, resor och inspelning.
Till sist vill jag läsa en dikt ur Jonas Lundströms bok Att besegra gudar, haltande poesi för anarki. Puls. När håligheterna i deras livsväg vidgades och låg där nakna vid farbarhetens gräns, falnade den äldre gudens glans. Trons folk sa nej och såg sig om. Vilsenhet blev nya stigar, till sist en annan väg, en annan sårbar gudsvision. Ateismernas puls i religionernas ådror.